CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Nå, kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet?
Färdiga? Visst har vi hunnit med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som ännu saknar trygghet och trivsel.
Jag vill leva, jag vill dö i Norden. Hej, hej, hej!
Ja, då öppnar vi dörrarna till ett nytt avsnitt av den svenska modellen igen. Välkomna ska ni vara. Det är alltså en samarbetspodd mellan Sveriges Radio, håller på att säga. En samarbetspodd mellan tidskriften Kvartal, där Jörgen Wittfeldt, jag alltså, är chefredaktör. Och Dagens Arena, där Jonas Nordling är chefredaktör. En slags chefredaktörspodd alltså om medier. Hej Jonas!
Hej Jörgen!
Inget kallsnack.
Nej.
Pang på. Det är du som börjar idag.
Mm.
Vad skulle du vilja prata om?
Jag ska prata om en så otroligt spännande ämne som juridiska personer i medier. Ja, det... Eller rättare sagt juridiska personer som blir utsatta för mediegranskningar och deras rättigheter. Jag tänkte börja med att spela upp ett litet klipp.
Högt specialiserade yrkeskategorier som vi som allmänhet vänder oss till i förtroende. Och i de här exemplen som jag då har tagit, till exempel en yrkesoskicklig tandläkare, så har allmänhetens, så väger enligt min mening allmänhetens intressen tyngre.
Och när det kommer till den här butiken i Södertälje då?
Jag tycker att det är egentligen ett typexempel på information som allmänheten har rätt att ta del av. Så här är det ju så att en butik vänder sig till allmänheten med ett erbjudande. Och är det så att man inte kan leva upp till det erbjudandet genom att man till exempel har ruttet kött, så är det någonting som allmänheten bör få reda på. Och här skulle jag vilja säga att här är det enklare att göra en publicering, för det handlar ju om en juridisk person.
Ja, det där var då Ola Sigvardsson som ju är medieombudsman. Han blev intervjuad i helgens avsnitt av medierna. Hörde du det där?
Mm. Mm.
Det handlar ju om en livsmedelsbutik i dina gamla Hotstör i Södertälje.
Just det.
Som hade åkt dit i någon inspektion för de hade ruttet kött och tvingades stänga. Och själva det här inslaget handlade om att man hade då från Länstidningen kontra SVTs redaktion valt att göra på olika sätt. Länstidningen hade då namngivit företaget eller butiken, medan SVT hade valt att inte göra det. Och då var ju själva inslaget varför de valde olika. Jag brukar ju i den här podden tycka att det är bra om man väljer olika, ty visar ju på att vi tänker själva som utgivare, och det tycker jag det här inslaget vittnade om också. Men Ola Sigvardsson, han blev ju intervjuad med anledning att han skrev en krönika i tidningen Journalisten här för någon vecka sedan, som var lite på samma tema, det vill säga att vi har blivit snällare på redaktionerna när det gäller att publicera namn på juridiska personer, eller framförallt då på yrkespersoner som på ett eller annat sätt missköter sig och som blir fällda i olika granskningar. Det kan ju vara fastighetsmäklare, fastighetsmäklarinspektionen och liknande, som man bara namnger som en 37-årig mäklare, och det är ju för allmänheten helt ointressant, för man måste ju veta vem det är så att man ska slippa använda den och sådana saker. Men ja, anledningen till att spela upp det här klippet, det är för att Ola Sigvardsson avslutar med att säga att det blir, i det här fallet är det mycket enklare, säger han, eftersom det är en juridisk person. Och jag tänkte vi skulle prata lite om det. För att dels är det ju ett litet, ja, det är ett roligt ordval att det är enklare i det här sammanhanget, för att det, men han menar ju att det är enklare så att utgivaren riskerar inte att bli anmäld på samma sätt som om det hade varit en fysisk person eller en person som du och jag som har rätt att då klaga på en publicering och hävda att man då har lidit någon typ av publicitetsskada eller att något av publicitetsreglerna har vi trampat över då. Och det är ju rätt. Juridiska personer har ingen klagorätt i den bemärkelsen att de kan anmäla en publicering där de tycker att de har lidit skada. På
men
det
de
sättet.
Kan stämma antar jag? Eller?
Ja, men nu pratar jag om det självreglerande medietiska systemet. Sen vad som är möjligt att göra i allmän domstol och sådana saker, det är en annan femma.
Jag bara tänker vilken risk du löper som ansvarig utgivare.
Ja, absolut. Men jag tänkte ta mig friheten att hålla mig i det här medietiska systemet i den här spaningen så att inte vi... Visst, det finns många andra aspekter på och sen är det också, vi kan ha en jättelång diskussion om företag eller juridiska personer kan ju vara frisör och det kan vara IKEA liksom. Det är helt olika världar ändå. Så att, men jag tyckte att det där var intressant för det ligger lite i tiden det här med de juridiska personerna och deras rättigheter i samhället då, och då blir det ju naturligtvis att det faller över även på medievärlden. Och i samma vecka då som det här inslaget kom och som Ola Sigvardsson då var ute med sin krönika så kom också en intressant det var en gästledare fick den epitetet på Svenska Dagbladets ledarsida som var skriven av en representant från, nu måste jag komma ihåg vad de heter nu för tiden, de heter Näringslivets medieinstitut. Förr hette de Timbros medieinstitut. Vet du vilka det är?
De känner jag väl till.
Ja. Ja, då kan väl du berätta lite för mig då, om du känner dem så väl.
Ja, så väl känner jag inte till dem. Jag vet att de får sina pengar delvis i alla fall från Svenskt Näringsliv, precis som Timbro får. Mm. Och att de har ofta en konträr inställning till om medierna och kanske framförallt public service är ju liksom det som de oftast ger sig på. Mm. Så kan man säga.
Mm. Mm. Jo, man tittar lite snabbt på dem och sysslar med så verkar det vara mycket just det att man går på public service i olika former. Men det har ju funnits några år det här institutet då har bytt namn till Näringslivets medieinstitut. Pengarna är som du säger kommer från Timbro, eller de slussas via Timbro för de kommer egentligen från den här stiftelsen Fritt Näringsliv som finansierar många verksamheter. Finansierade väl bland annat den här magasinet Neo en gång i tiden också som inte finns längre väl.
Mm. Det är mer än jag vet, men ja. Så kan det mycket väl
men
det, vara.
Men de finansierar inte er?
Inte vad jag vet.
Nej, men nej, det är bara för transparensen här. Så. Ja.
Nej, det kan jag, och det bestämdaste dementera. Mm,
bra. Jag spelar ingen roll vilka som finansierar er, men då kan vi åtminstone reda ut att ni har inga intressen i den stiftelsen. Så nu fortsätter jag min spaning. Jo, men alltså poängen då, i den här texten som publiceras på Svenska Dagbladet, där lyfter ju då Näringslivets medieinstitut. Som namnet också avslöjar så är väl det näringslivet som ligger liksom, i fokus, det är det som är deras intressesfär. Och man har då lagt ner mycket tid på att författa en rapport om medieetiken i Norge. Och som ett sidospår på den rapporten så lyfter man då upp specifikt att man vill flytta fram positionen när det gäller juridiska personer eller företagsrättigheter i medieetiken. För man också uppmärksammat då att i Sverige, till skillnad från i Norge, som man då har en litet annat system. Och jag ska även här säga att jag tänkte nog inte att vi ska gå in och jämföra svenska och norska system, för det är inte så lätt som man kan tro. Det finns många andra skillnader där har jag lärt mig av egen erfarenhet. När man börjar prata så kan man se som att det är ett system som inte riktigt är jämförbart. Så ska man ändra lite så blir det väldigt mycket man får pilla i. Men man kan konstatera i alla fall att företag och juridiska personer har en liten starkare ställning i det norska medieetiska systemet än i det svenska. Och det tyckte man var rimligt att man skulle då införa även i Sverige. Och man såg inga hinder för det heller. Där skulle ju då kunna innebära att om man kommer till den slutsatsen att även juridiska personer borde kunna få anmäla publiceringar som man tycker har medfört oskälig publicitetsskada i någon form. Precis som Agda Karlsson kan göra det om man så. Ja, då skulle ju följden kunna bli att det blir väldigt, väldigt många fler anmälningar. Så. Men det behöver ju inte vara dåligt. Det kan ju vara bra för ett självreglerande system att man får många. Det kommer ju kosta mer pengar för de som äger systemet och sådana saker. Men det är ju också en sån sak. Men det är inget skäl, tänker jag. Utan för då skulle man göra ännu snävare om man bara vill hålla ner det. Men så det är ju en intressant diskussion i sig om vad det skulle kunna innebära. Och vi kanske ska börja där, Jörgen. Har du några tankar kring det?
Ja, det var därför jag frågade om det här med... Alltså, som ansvarig utgivare så skulle du ju bli mer nervös om du hade ett amerikanskt system där en publicering som ett företag anser skadar deras kommersiella intressen då gör att företaget stämmer tidningen. Det skulle ju kunna kosta enormt mycket mer. Även om det är pinsamt att liksom bli fälld i det självreglerande systemet så tror jag ändå att som ansvarig utgivare det skulle få mycket större effekt om du riskerar att dra på tidningen eller mediet väldigt stora kostnader. Så det är ju en fråga. Och den möjligheten finns ju vad jag förstår. Även om...
Vi har inte sen de skadeståndsbeloppen i Sverige.
Nej, heller, så det är inte så vanligt heller va?
Nej. Men om man fortsätter det man skulle kunna se, och det tror jag till viss del man redan ser även när det gäller privatpersoner, det är att så fort du får en hantering där du får in en professionell jurist som konsultar den som anmäler, då får du ju också en helt annan byråkrati. Och det vet jag att pressombudsmannen eller medieombudsmannen som heter numera har vittnat om att det är fler och fler som använder sig av professionella jurister i sina anmälningar och att det också medför ett enormt mycket mer arbete både för medieombudsmannens kansli men också naturligtvis för den enskilda utgivaren. Så att det är klart, börjar man föra in ännu fler juridiska företag och ha de rättigheten att anmäla så fort det liksom finns en chans, då kommer ju naturligtvis den administrativa den kommer ju öka med rekordartade mått i en redan ansträngd mediebransch.
Och det kan bli avskräckande i sig då, att man blir lite försiktig. För det var ju intressant det du sa och som vi båda hade hört då på medierna. Att vi tydligen då som kollektiv medieutgivare har blivit snällare eller fegare om man så vill när det gäller att peka ut näringsidkare. För det är klart, precis som du var inne på, om det är en frisör som tafsar på sina liksom, kunder eller en ICA-handlare som har ruttet kött. Det är klart att halva grejen, minst eller mer, är ju att veta vilken ICA-handlare eller vilken frisör. Samtidigt som utpekandet av aktuell ICA-butik eller frisör, det blir ju i princip som att put them out of business. Alltså det är det värsta som kan hända en näringsidkare. Att bli upphängd på stadens liksom, dominerande media att det här är en dåligt företag.
Sen kan jag ju tycka att det är en konstig nyhetsvärdering naturligtvis om ett företag i en mindre stad säljer någonting som är hälsofarligt och man inte namnger det företaget, då tycker jag lite att man har fel tolkning på sitt uppdrag som redaktion. Men det är min personliga hållning.
Fast det lät ju mer som att de hade inte riktigt orkat göra en riktig grej av det. Pratar vi ju om och då är SVT Stockholm, Södertälje.
Nej, men det är väl så klassiskt. De gjorde en rewrite och gjorde inte hela grejen. Liksom. Så, att det, så kan det bli ibland. Men de var ju också lite självkritiska till om de skulle ha gjort den överhuvudtaget.
Och det kan man tycka att de kanske skulle ha avstått helt. Då.
Exakt. Ola Sigvardssons påpekande att vi har blivit snällare som du då säger. Det stämmer ju. Så ser det ju ut. Liksom. Och det tycker jag är väl någonting som redaktionen bör fundera lite kring att vi faktiskt, vad är vi rädda för? För att vissa saker, speciellt när det handlar om myndighetsbeslut där någon har liksom ansetts vara olämplig att utföra uppdraget, det är väl en skälig information som man ska... Men sen ska man komma ihåg också, och det här vet jag också av egen erfarenhet, att det är inte samma sak det här med vem som får anmäla. Man kan ju skriva om en juridisk person, men man kan ju skriva om ägaren i egenskap av en vanlig människa. Inte sällan man har. Jag har ju skrivit om bostadsfrågor i många år och man har skrivit om så här privata hyresvärdar som visserligen kanske äger sitt hus som en juridisk person, men man skriver ju oftast om dem som individer. De anmäler ju, kan jag garantera, det vet jag ju. Och det har de ju all rätt att göra också eftersom då de oftast då blir uppmärksammade i egenskap av privatpersoner som visserligen då äger ett företag och ett hus, men det är ju privatpersonen som blir omnämnd. Den rätten finns ju, men det är ju fortfarande bara den då privatpersonen som har anmälningsrätten. Och skulle det vara ett större företag då, som ett större fastighetsbolag, så kan ju de i sig inte. Ett exempel på den här Södertälje livsmedelshandel skulle ju kunna vara man intervjuar själva ägbutikschefen. Och han eller hon framstår som väldigt, i texten, så den personen blir missnöjd med den bevakningen, då har ju den personen fortfarande naturligtvis rätt att anmäla det jobbet i egenskap av privatperson.
Är det så?
Ja, alltså man blir intervjuad i en text och framställs på ett annat sätt. Då har du ju anmälningsplikten. Eller anmälningsrätten.
Jag tänker ändå att hon eller han intervjuas i egenskap av juridisk person ändå.
Men de kan ju hävda att det här är någonting som har drabbat personen. Det är ju personen som i så fall har ju anmälningsrätten, för det är ju det men då är det ju personen, det kan inte vara ett företag eller någon sånt.
Nej.
Så. Sen blir det ju naturligtvis en bedömning om vederbörande har rätt eller inte, men nu pratar jag bara om vem som har rätt att anmäla. Men jag tänkte bara förstänga liksom själva den här lådan, så att det finns ju, den här ligger lite i luften, frågan, och den är ju då från olika håll. Näringslivets medieinstitut har ju sin approach på det hela naturligtvis och vill flytta fram positionerna för rättigheterna för företagen. Och det är ju inte konstigt utifrån deras drivkrafter naturligtvis, medan Ola Sigvardsson i det här fallet då tycker att vi tummar lite på allmänintresset, och det här medieinslaget visar också på det. Men vad ingen av de här instanserna då som jag har, eller de här inslagen eller aktörerna har pekat på, som jag tänkte ändå lyfta upp, det är ju faktiskt så att juridiska personer har anmälningsrätt till medierna, alltså till medieombudsmannen, vilket är viktigt att komma ihåg i sammanhanget, men det gäller bara genmälen och rättelser. Så att om man har då vägrat sig ett genmäl, eller man har vägrat sig att föra in rätt uppgifter och så, då kan utgivaren klandras utifrån de bristerna. Så där finns en anmälningsrätt för även juridiska personer. Och det är viktigt att komma ihåg, speciellt när folk hävdar att de inte har några rättigheter alls. Så.
Men gäller det alla?
Nej, och det här kommer det roligaste av allt. Det roligaste, men lite pikant i alla fall i sammanhanget. För medieombudsmannen och mediernas opinionsnämnd, eller vad de heter nu för tiden, så det är ju en resultat av den gamla pressens opinionsnämnd, blev ju då utvidgad och man förde in även då SVT och SR och UR samt TV4. Och det var ju en stor sak att man flyttade över en viss del av granskningen som har skett på granskningsnämndens sida in i det här självreglerande systemet som finns inom branschen istället. Men vad som hände då, det var ju att jag satt ju inne i den här gruppen som skulle föra samman de här olika regelverken. Så att den här då detaljen att juridiska personer hade anmälningsrätt för brister i genmäle och rättelser, det gällde inte de här fyra aktörerna som skulle in, utan det fanns inte i deras regelverk inne i granskningsnämnden. Och det första läget de hade, det var att det borde bort helt. Och då hade ju verkligen Näringslivets medieinstitut fått rätt, utifrån att det hade ju blivit en tydlig försämring för företagens rätt att få liksom rättelse till stånd och som alltid i sådana här sammanhang så fungerade nu den svenska modellen, den som namnger den här podden också, nämligen det blev en gyllene kompromiss där liksom, vi som slogs för det gamla systemet och kanske tyckte att det vore dumt om vi började med en försämring, vi fick väl åtminstone nöja oss med att det inte blev det, men det blev inte heller någon förbättring. Så att nu har vi ett regelverk där juridiska personer har anmälningsrätt, men inte på de här fyra programbolagen.
Okej, inte på public service alltså.
Och TV4.
Och hur argumenterade de då?
Nej, men det är bara därför att det ska vara same. Det ska inte vara några nya. Alltså, utgivarna på de här fyra bolagen ska då inte ställas inför några nya utmaningar i samband med den här sammanslagningen. Men det blir lite udda utifrån allmänhetens perspektiv. Eller i det här fallet då de juridiska personernas perspektiv. Men på något sätt, de har inte samma rättigheter. Utan de måste hålla reda på var sakerna publiceras innan de vet om de kan anmäla det eller inte.
Bara för en som inte är så inläst på det här systemet egentligen. Hur skiljer det här sig från att ett företag kan anmäla till granskningsnämnden till exempel för brist på opartiskhet eller brist på saklighet?
Ja, nej, men de bevekelsegrunderna tittar ju inte det här systemet på alls, utan det är ju sånt som ingår i de politiska besluten om hur det ska utformas.
Ja, men jag tänker, du har ju ändå en juridisk person anmälningsrätt. I den bemärkelsen.
Absolut. Men här handlar det ju om de bitarna som är kopplade till publicitetsreglerna och det här huruvida man har gett rätt till genmäl eller rättelser, om det funnits en önskan från en juridisk person att få komma till tals eller en fakta som är fel.
Skillnaden är ändå inte glasklar för mig. Jag ska illustrera det med en anekdot. Jag vet att journalister som Janne Josefsson och andra, de stoltserar med att de har blivit fällda i granskningsnämnden jättemånga gånger. Jag har bara blivit fälld en gång. Ja.
Fäller man inte utgivaren?
Så att säga här då. Jag var vållad. Jag var vållande som programledare. Vi tog upp det faktum att Svensk Film, alltså SF, Svensk Filmindustri eller vad det heter, de köpte ju Sandrevs. Och när jag växte upp och du växte upp så fanns det liksom två. Det var Sandrevs eller SF. Nu skulle det bara bli SF. Och vi gjorde ganska mycket på det under P1-morgon den morgonen. Och där vi intervjuade kulturjournalister som raljerade över SF, vilka monopolister de var. Och sen hade vi några reportage som gick ut på samma sak. Och det fanns ju en röst som var helt frånvarande, nämligen SF. Mm. De blev arga på det och kontaktade vår chef, som inte var så där alldeles snabb på att svara på det där mejlet. Jag tror det tog typ nästan en vecka. Så de ruttnade till slut och anmälde oss till granskningsnämnden. Och vi blev fällda då. Mm. Så att på det sättet så fick ju så att säga samma konsekvens. SF är en juridisk person. De tyckte att de hade blivit oschysst behandlade i P1-morgon och vi blev fällda.
Mm. Ja. Ja, alltså, både och ska jag säga. För det första är granskningsnämnden i en helt annan jurisdiktion, andra sanktioner, i den mån det är några sanktioner alls.
Nej, husförhöret, ja, men det var precis, inte jag som gick på det faktiskt.
Men det finns ju åtminstone en viss pengasumma kopplat till fällningar i den här då självreglerande delen. Men framförallt så är det så, det handlar ju om alltså, det regelverk som granskningsnämnden står under, det är ju fastställt utav politikerna.
Mm, och det här är fastställt av medierna själva.
Ja, och också alltså, mer kopplat till det självpåtagna uppdrag vi har i publicitetsreglerna, det vi ställs upp. Så att, i sak så skulle man kunna hävda, ja det där är väl ungefär som att inte låta någon få föra in en sakupplysning eller en rättelse.
Och det var verkligen det de ville, eller de ville bli intervjuade, de ville lägga sin version.
Ja, men, och det skulle man ju då kunna hävda var ungefär samma sak som det som man nu har när det handlar om i det självreglerande systemet. Men alltså, min poäng här egentligen det är att det fanns ju en chans att föra in alla den typen av rättigheter för juridiska personer in i det system som branschen själv har skapat, istället för att stå och stampa med liksom ett ben kvar i den politiska sfären. Och dessutom så är det så att skulle man då tagit bort det ur medieombudsmannens, då hade det ju försvunnit för alla utom de här fyra bolagen istället. Det hade ju blivit ännu konstigare naturligtvis. Va? Så att, jag kan tycka att det vore ju rimligt, och det är väl ett logiskt, om man vill söka ett första steg, speciellt är det väl ett tips till näringslivets medieinstitut om man vill flytta fram positionen lite grann, så skulle man ju titta på den där lilla distinktionen som finns nu. Varför inte de här fyra bolagen har samma system som övriga inom det medietiska systemet?
Men jag tolkar dig som att egentligen tycker du att det bästa vore att skrota granskningsnämnden?
Ja, men det är ju ingen hemlighet. Jag har ju alltid tyckt
det. Jo, jag menar det. Och den är ju en konstighet egentligen. Mm. Precis på det sätt du säger, att den är, liksom, reglerna kommer från den politiska ändå.
Man kan väl säga att det politiska samtalsklimatet just nu gör väl att man framstår som väldigt extrem när man föreslår att granskningsnämnden har gjort sitt. Men jag skulle ändå vilja vidhålla att det finns inga, i mitt perspektiv finns ingen anledning att ha ett sånt system överhuvudtaget. För att det fyller ingen funktion annat än att markera liksom närheten, politiken och public service.
Alltså. Men det kanske är bra konsumentupplysning eftersom den närheten finns.
Ja, absolut. I den mån man vill ha en sån närhet.
Så ja, men vad är alternativet då? Liksom? För jag menar, närheten, bara för att avskaffa granskningsnämnden och inför då samma system, det självreglerande pressetiska systemet.
Då har man ju skapat en extremt självständig public service. Det är det man har gjort.
Ja, fast det är ju fortfarande...
Som inte är sådär ängslig som du brukar säga.
Nej, fast det är fortfarande politikerna som står för fiolerna och som ändå på något sätt...
Ja, man blir utav med ett instrument till att styra innehållet.
Så jag kommer inte argumentera emot... Även om det här understryker ändå att public service är inte publicister som vem som helst.
Nej, och det är ju väldigt tydligt då när de inte ens vill då gå in och ha samma skyldigheter som de övriga i det självreglerande systemet. Så,
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid?
Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Men jag tyckte ändå det är intressant, jag tyckte väl kanske att den här texten från Näringslivets medieinstitut innehöll kanske lite enkla, man tar lite genvägar hit och dit sådär, men det tycker jag, det har man väl rätt att göra när man för en debatt naturligtvis, men det finns sakfrågan tycker jag. Jag tycker både Ola Sigvardsson och Näringslivets medieinstitut är ute på, de är rätt ute båda två. Vi borde vara mycket, mycket hårdare och granska företag och juridiska personer, och vi kanske ska fundera på också hur vi gör det också möjligt för dem att därmed få ställa medierna till svars. För det finns en balans i det. De som ska granskas hårt ska väl också kunna känna en rätt att få komma till tals i, och då är det väl det medietiska självreglerande systemet som ska erbjuda de möjligheterna. Så jag stannar där.
Bra. Mm. Intressant. Ja, min spaning handlar om någonting helt annat. Som det brukar vara. Och som det ska vara kanske. Jag sitter ju sedan ett år tillbaka i juryn för Stora Journalistpriset. Och det är ju det är spännande. Någonting som inte liknar någonting jag har gjort tidigare. Det handlar ju alltså om att utse de bästa journalistiska prestationerna under förra året kan man säga. Och det har fått mig att tänka lite eftersom vi är så djupt in i de där diskussionerna nu. Till att börja med ska jag berätta hur det går till. Min första fråga i första mötet var, vad är det för kriterier vi har? Och då fick jag svaret att det finns inga. Vi har inga kriterier. Och den där frågan kommer alltid upp, sa Jonas Bonnier. Och det är roligt. Men jag svarar alltid likadant. Det är juryn som är enväldig, det vill säga vi har valt er till den här juryn för att vi tror att ni har ett gott omdöme och det är det som ska styra, och det blir nästan alltid rätt eller väldigt bra i alla fall. Jag hade lite svårt att acceptera det där till en början, men sen insåg jag att det kanske ligger någonting i det, för att det är svårt med kriterier. Det blir ändå någon form av skönhetstävling i slutet ändå. Och man kommer att göra lite avsteg från de där kriterierna. Samtidigt är det förstås så att det finns ju några kriterier där. Sen kanske de då skiftar beroende på hur juryn är sammansatt. Så går det till. Och man sitter då i olika utskott. Jag sitter i utskottet för avslöjande. Alltså vi ska då, jag tillsammans med tre andra journalister, utse årets bästa avslöjande. Och sen när vi har tagit fram våra kandidater som vi tycker ska nomineras, så ska det väljas då en vinnare. Och där ska alla, där röstar hela juryn alltså. Det är de andra utskotten också. Så att, nu kommer jag inte ihåg i huvudet hur många det är, men det måste vara omkring 16 personer eller så. Och vi ska bli överens. Hela juryn ska stå bakom varje pristagare. Det är väldigt spännande. I några fall så kommer det till en omröstning helt enkelt. Där man får säga nej eller ja till olika förslag och sådär. Det här fick mig hur som helst, eftersom vi sitter precis i det här nu, att titta på hur har det varit tidigare då? Hur har de här vinnarna utsetts och har det känts som att det håller över tid? För det har för mig varit lite viktigt att någonting kan kännas superaktuellt just nu och jätteviktigt, men egentligen påverkar det kanske inte samhället så himla mycket på längre sikt. Så jag gick igenom 2000-talets avslöjarvinnare och såg väl några linjer. Dels måste jag faktiskt hålla med Jonas Bonnier att det blir ofta ganska rätt. Inte alltid, men nästan alltid så när jag tittar på de här, så känns det som att även nu 10-20 år senare så känns det som bra vinnare. Jag kan faktiskt dra dem, det kan vara lite kul. År 2000 var det Dan Josefsson om Aftonbladet och den här nazistaffären. Om det är någon som minns hur nazister stod utanför dörren till Alexandra Pascalido och Claes Kassel och fotade sig själv och sådär. Hur hade det där gått till och vilken roll hade Aftonbladet i det? Året efter var det Trond Sefastsson. Det är ju lite pikant i och för sig med tanke på vad som hände med honom sen. Men jag har inte hört någon på allvar utmana själva avslöjandet om den här Yasser Asker handlade det väl om, som ansågs broder Tuck-mordet var det väl, va? 2002 var det Janne Josefsson och Lars-Göran Svensson om valstugorna. I och för sig också lite, det kanske kan finnas en del som tycker att det var tveksamt. Men det är fortfarande ett stort avslöjande. Sen var det Ulla Dané och Björn Hygstedt från Svenska Dagbladet om SL-affären. Det är en sån här typisk kvitto och historia och liksom statliga bolag som inte sköter sig riktigt. 2004 var intressant. Katarina Karlsson från Norrbottenskuriren. Det brukar ju väldigt sällan vara lokala medier. Och det handlade om slovakiska, tror jag det var, arbetare på SSAB som hade dåliga villkor. Sen var det Sven Bergman, Joakim Dyvemark, Fredrik Laurin, egyptierna, om du minns. De på Bromma flygplats. Och så hade vi Nils Funke 2006. Då var jag själv nominerad, så det tyckte jag var jättetråkigt att inte vinna. Men jag kan ändå se att Nils Funkes avslöjande om hur Laila Freivalds släckte ner en hemsida eller beordrade nedsläckning av en hemsida för att undvika en svensk Mohammed-teckningsaffär. Mm. Att det var ändå ett stort avslöjande. Så var det dags, för jag ska inte dra alla faktiskt, utan jag tror att ni får en känsla här över vilken typ av grejer det är som premieras. Och vad är då min slutsats här? Några saker. Det finns en tyngdpunkt på avslöjande av kommuner, stat och företags maktmissbruk på något sätt. Det är väldigt populärt. I de allra flesta fall handlar det om det. Det är väl några undantag. Matens pris fick priset 2011. Det var en serie i Sveriges Radio som väl handlade om bland annat klimatfrågor och miljö och så, va? Mm. Hur kommer vår mat till och sådär. Det var väl möjligtvis delvis ett undantag. Men annars är det väldigt mycket det där klassiska att en myndighet eller ett företag har, ledningen där har liksom missbrukat sin makt. Kanske ska det vara så. Kanske inte. Kanske missar man någonting. En annan grej som jag då tänker på är så här, vad är de stora samhällsproblemen idag? Vad är det som dominerar agendan, så att säga? Och har gjort, om vi säger, de senaste 5 åren, då säger vi. Då tycker jag att det är uppenbart att kriminalitet är någonting som vi pratar väldigt mycket om. Och hur rättsväsendet funkar, hur polisen fungerar, varför kriminaliteten har utvecklats som den gör. Invandringen, måste vi säga, har ju dominerat agendan på ett sätt som väl ingen trodde sen 2015, kanske strax där innan. Effekter av den politik som Sverige har fört, hur den skiljer sig från andra länder och så vidare. Vi har sjukvård. Då skulle jag vilja påstå att det är en ganska som liksom långsiktigt dominerande tema ändå i samhällsdebatten. Klimatet och miljön förstås. Och utifrån det perspektivet så kan jag väl tycka att det är väldigt få prisvinnare som var så förutseende att de rörde sig i de ämnen som visade sig bli viktiga, eller uppfattas som viktiga. Så där sitter vi och jag egentligen nu. Mm. Men vi har ju bara att ta ställning till de saker som nomineras och den journalistik som görs. Och som det framförallt, i vårt fall, är det ju nästan bara den journalistik som det läggs ner väldigt mycket resurser och tid på. Mm. Mm. Och vad fokuserar då landets grävande redaktioner på? Ja, kanske inte utifrån det här perspektivet på rätt saker då?
Nej.
Om man nu ska röra sig i de ämnena som blir de stora diskussionsämnena.
Mm. Ja, många ingångar i den där.
Mm. Ja. Det, jag försöker vara lite transparent här, vad man sitter i som jurymedlem någonstans. Vad är ett stort avslöjande? Det här är inget metodpris. Det finns ju något som heter Guldspaden som du känner till. Där ska man ju premiera metoden som kan vara väldigt avancerad eller nyskapande eller tidskrävande eller så, va? Men här är det egentligen bara själva, jag menar, ta Nils Funke som exempel, han som så att säga snuvade oss på priset. Det var ju ingen jätteprestation egentligen. Dagens Nyheter hade skrivit samma sak men inte förstått vad de skrev.
Nej.
Och Funke hade då fattat vad det här innebar. Att faktiskt en politiker hade sagt åt, mot grundlagen egentligen, sett till att släcka en hemsida.
Ja, så är det. Men när du tog upp just den grejen, kring nedsläckningen av den där sajten. Så,
eller webbhotellet.
Ja, det var det nu. Var
Sverigedemokraternas ungdomsförbund,
tror jag. Det, ja. Den spelar ju en jätteviktig roll när man pratar med folk som är aktiva i Sverigedemokraterna idag. Jag tycker det blir ofta att man stöter på att det var den som fick dem att engagera sig. Mm. Den händelsen mer än liksom det man kanske vill ha, den här slentrianbilden att det är en främlingsfientlig liksom, människa som känner sig stressad i det moderna livet. Liksom. Men det finns också en hel del människor som reagerar med andra drivkrafter. Och det där verkar ha varit en tändande gnista för många av dem. Mm. Och man tar din spaning. Så det där jobbet skulle man ju egentligen kanske göra om utifrån ett annat perspektiv och ett litet längre tidsperspektiv egentligen. Blir det ett avslöjande? Ja, kanske inte, men det är i alla fall någon typ av, det finns en botten till ett sånt avslöjande. Och för att knyta an det, de här kriterieutmaningarna man har i den här typen av priser, så jag antar att ni ändå har någon typ av kriterier att man måste vara publicerad under ett år.
Och så är det. Det finns en nomineringsperiod.
Exakt. Mm. Alltså, det ska vara inte, det är inte nomineringsperiod utan det ska vara publicering.
Ja, förlåt.
Det måste vara publicerat under en viss tid.
Ja.
Ja. Och det är klart att då, redan där kan man ju då ställa till det, för att om man vill ha prisa granskningar som kanske har haft påverkan ur ett längre perspektiv, så kanske de gjordes långt innan man insåg egentligen följderna. Mm. Nu har jag inga sådana konkreta exempel, för samtidigt ser vi på journalistik nästan som en, alltså även det mest avancerade grev har väldigt kort livslängd, tyvärr. Mm. Mm. Och det är klart att börjar man också se saker och ting ur 12 månader cykler, även journalistiken, ja men då har vi ju satt oss i det själva. Mm. Det blir den här kvartal passar ju bra i sammanhanget också, men ni vet, vi brukar klaga på kapitalismen att de har så korta perspektiv och kvartalsrapporterna styr, men det här är ju också, vi sätter oss in i 12 månaders cykler, det är bara på den tiden det går att värdera journalistik, sen blir det en gammal.
Så, ja, men du är på någonting jätteintressant där, för det finns flera avslöjanden som inte kanske är helt klara. Nej. I meningen att vi som jury kan inte riktigt döma av.
Nej, man kan inte sätta dem i en kontext. Man får inte, vad har hänt utifrån det här?
Liksom. Antingen det, eller är det är fortfarande omdiskuterat. Mm. Mm. Alltså, den anklagade går till full motattack och säger den här publiceringen stämmer inte. Nej. Och och så är det en massa siffror hit och dit, och det kan vara väldigt utmanande för en jury att försöka. För det du inte vill sitta i, det är att du ger priset till någonting som visar sig vara fel. Och där har du ju till exempel...
Och det blir det så här då, som den här gamla klassiska alltså, Nobelstarten, att Strindberg fick aldrig för att man då, hälften ville inte ge, och så hittar man alltid någon så här alibi-kandidat som fick det istället. Liksom, att ni röstar nu, det finns två starka kandidater och så blir det en tredje som är egentligen ingen vill ha, men som alla kan enas om.
Jag ska ta ett väldigt konkret exempel, och det är ju kanske... De här 20 årens största avslöjande, tycker jag, det är ju hur fallet Thomas Quick faktiskt rullades upp av Hannes Råstam. Han fick ju aldrig priset.
Nej.
Och varför fick han inte det, tror du?
Han inte gå bort också när det publicerades?
Nej, så. Det tror jag inte. Eller ja, till slut så. Jo, ja. när det hela... Men alltså, det fanns ju en publicering som skedde i december då, som hade kunnat få priset då i oktober-november nästkommande år. Mm. Men då var det ju fortfarande väldigt oklart. Mm. För att de som han gav sig på gick ut i full motattack, och de har ju inte gett sig än.
Nej. Fega jurys, helt enkelt.
Ja, men du förstår problemet också. Ja. Om du prisar någonting och så kommer det fram en ny information, och då har du gett pris till någonting som faktiskt visade sig inte stämma.
Nej. Nej.
Så, och Quick var ju jättekomplicerat att sätta sig in i för väldigt många. Så det handlade mer om, litar jag på Claes Borgström och Christer van der Kvast? Verkar det vara kredibla personer, eller verkar den här Hannes Råstam ha koll på läget? Och då blev det liksom det. Mm. Och det är en väldigt svår... Du måste sätta dig in i det. Och jag menar, det tog ju liksom månader, år för Hannes Råstam att sätta sig in i det. Då ska en jury sitta och sätta sig in i samma sak på några veckor. Mm. Det är ju jättesvårt. Mm. En annan sak som är intressant här när man tittar liksom historiskt. Jag säger ju att de har hamnat väldigt rätt i de allra flesta fall. Men den här Norrbottenskuriren i all ära. Men samma år var det ju den här Egyptier-affären då. Så istället...
Men hade inte Egypt.
Jo, men grejen är att det blev ju sån debatt efter, om det där efteråt, att då gav man priset till uppföljningarna, skulle jag vilja påstå. Så kan det också bli.
Men jag tänkte, det är ändå kul det här med att du vittnar om att det inte finns några skrivna kriterier i mer än då liksom själva tidsaspekterna på när det ska vara publicerat. Och sen får ni forma det själva. Dels kan jag tänka mig att om man, det är inte nya görs, utan det sitter ju några som har varit med ett tag.
Det finns en kontinuitet, ja. Men
så då blir man någon sorts arvtagare till föregående tolkningar. Och så får man, men på sikt så kan det väl vridas lite hit och dit. Det finns ju fördelar, jag kan fatta lite varför man hamnar i sådana, liksom, att man har sådana fria ramar. Jag har ju suttit i många jurys för att bedöma olika former av journalistik. Jag kan ju säga att ett jättestort problem många gånger är för att man har kriterier som är lite för fyrkantiga av flera skäl. Vilket innebär att ibland så har vi i vissa, jag ska inte nämna i detalj, men i alla fall, jag kan känna ibland så det var de tre som passerade ungefär som fick bli nominerade, för alla andra föll på något sätt. Och det kan jag känna, och då har man ju oftast försökt föra fram så att ni får göra något åt kriterierna, för vi kunde knappt hitta nomineringar för att ni är så fyrkantiga i de här sakerna. Så här. Och men då är det oftast någon huvudman, någon som har det här priset, som har bestämt sig för vad vill man. Och så vill man framförallt kanske om det är en bransch, om det är branschpriser, så vill man se till att alla i branschen ska kunna ha en chans. Och så blir det nästan så att kriterierna är så att det här måste hamna i det här häradet och sådana saker. Men det är roligt att sitta i den här typen av jury. Jag känner igen lite den här frågeställningen eller de här tankarna du har om vad man vill egentligen med uppdraget. Och jag sitter ju just nu i, eller ja, nu vet man ju inte för man får fortsätta, men i år har jag suttit i dels i gratistidningarnas jury, och det var lite speciellt, för det är ju verkligen en del av journalistiken som är verkligen, om du sitter i den kanske glassigaste juryn, så ska jag säga att gratistidningarna, det är ju verkligen hantverket, liksom vardagsjournalistiken. Och där, det var ju jätteroligt att sitta, och då satt jag inte i en klass, utan jag tror att jag hade 6 klasser.
Oj,
samtidigt.
Fanns det så många
klasser? Ja, absolut. Det var så, och det var, alltså, och då, jag tror att det var flera hundratals liksom alster som vi i juryn då skulle snabbt ögna igenom och försöka placera in. Men det var ändå väldigt lätt att liksom hitta vilka som man tycker ändå stack ut lite. Och det finns mycket kvalitetsjournalistik som är värd att prisa. Inte för att de kanske är minnesvärda i att de kommer gå till historien, men att det är liksom bra exempel på vardagsjournalistik som gör skillnad, så att säga. Och då var också kul att se att det fortfarande lever och frodas en bra journalistik ute i gratistidnings-Sverige.
Ja, men den är ofta imponerande.
Ja, och når ju väldigt många också. Så det är kul att de kan prisas på det sättet. Sen är det lite talande att de måste ha en egen gala för att uppmärksammas. Liksom. Mm. De har ju en egen organisation. Ja, men det är kul med de här. Du kan ju säkert också skvalla en hel del om, när det inte går så bra, de där jurydiskussionerna ibland, men det kanske vi ska hålla för oss själva.
Det får jag faktiskt inte.
Nej.
Nej.
Man kan väl ibland känna, jag känner igen det här liksom, att man tror starkt på sina kandidater och så försöker man sälja in dem, och sen så finns det några andra som tycker tvärtom, och att man då faktiskt ibland, jag kan verkligen känna att då blir de här kompromisslösningarna som det är ju bra att man kan kompromissa, men ibland kan jag också känna att det blir kanske just som du vittnar om, att inte riktigt allt är rätt person som får priset.
Nej, det är viktigare att det inte är helt fel person eller helt fel publicering som får priset än att det är absolut den som förtjänade det mest.
Men sen tar du, det är 2 gånger tror jag nämnt att du har varit nominerad nu.
Ska jag säga den tredje gången? En gång var jag nominerad.
Nej, men min poäng är så, har du läst den här Erik Helmersson-boken, Den ofrivillige mannen?
Nej. Heter den verkligen så? Den onödige mannen.
Den onödige mannen, jag tänker kanske. Den onödige mannen. Jag har i alla fall läst den, men du kunde titta den.
Ja.
Nej, men jag minns den, för att det är ju, huvudpersonen där blir ju nominerad till Stora journalistpriset, men får det inte.
Nej.
Och det lite följer honom resten utav.
Liksom, nej, det där är inget stort trauma för mig. Även om det är klart att alla nominerade, och det är man ju medveten om, de föreställer sig ju hur det kan vara om det blir de som vinner. För det är ändå, då blir det väldigt stort när man är, vad var jag då 35 eller så. Jag hade inte hållit på så länge. Nu skulle jag ta lite lättare på det hela.
Mm. Men det blir, du har ingen, ska inte antyda vart det barkar hen här.
Nej, verkligen inte. Så. Annat än att jag i alla fall är besjälad av att den vi till slut väljer ska vara något som man kan titta på om 20 år och säga, ja det är klart. Mm. Det är klart att det blev det.
Mm. Sen är det väl också så att man är lite begränsad av att det folk ska skicka in också. Det ska nomineras. Mm. Så att man, även om ni kanske själv också kan nomineras, så är man ju, det är också en del i urvalsbegränsningen. Att de bästa jobben så här, sett ur ett 5-6 års perspektiv kanske ändå, de når inte ens in som nominerad. För att man inte riktigt förstått dess storhet.
Liksom. Nej, så kan det vara. Mm. Även om liksom, grävredaktionerna, det ingår ju i deras standardjobb att skriva ganska ambitiösa nomineringar.
Men jag tänkte mer att det kanske de här jobben som du antydde, som inte är den här klassiska grevet med kvitton eller myndigheter, utan någon som gräver på ett kanske mera vad är samhällsdebatten, alltså liksom den här typen av lite mer mjukare gräv som man, om man tittar lite på som, inte just kvitton eller grevmetodiken, så att säga, de kanske inte ens når årets avslöjande liksom brevlådan.
Så kan det vara. Å andra sidan finns det ju andra priskategorier som årets berättare till exempel. Ja. Som är ju egentligen något helt annat. Mm. Du kan ju berätta en ganska odramatisk historia på ett fantastiskt sätt och då blir du ändå årets berättare.
Nej, men jag tänker, utan att ha något konkret exempel, så kan jag tänka att ibland vore lika roligt att ta reda på varför man helt plötsligt ser en väldigt stor användning av ett visst ord i samhällsdebatten. Mm. Och det kan ju faktiskt ibland också avslöjas som att det är planterat utifrån att man vill så. Och den typen, för det är väl det jag menar, inom citationstecken mjukare avslöjande som kanske sätter mycket, mycket större spår i vår tillvaro än vad vi egentligen verkligen vill tro och kanske förstår i stunden när det sker.
Det är sant. Mm. Samtidigt när vi ska bedöma de här bidragen, så blir ju ändå en väldigt viktig fråga: vad är det som har avslöjats som människor inte visste, som är helt nytt? Mm. Och där, den där typen av jobb kan ofta falla på det, för att det är kanske inte helt nytt, eller det kanske har skrivits om det tidigare någonstans, fast inte exakt på samma sätt.
Nej. Och framförallt sker det inte under samma år som det händer.
Nej, precis så.
Utan oftast är det så här, ja, men det var en CIA-finansierad studie 1973 som låg till grunden.
Ja, och då har det nämnts tidigare, då är det inte klockrent avslöjande.
Ja,
det är spännande. Mm. Vi har några veckor kvar, sen ska vi komma fram med någonting. Mm. Vi säger så, va?
Det gör vi.
Vi tackar varandra, men framförallt dig som lyssnar på oss. Vi vet att ni är en växande skara och inte alldeles liten heller. Det är kul att höra vad ni tycker och vad ni vill höra mer av. Och ni når oss enklast på e-post jorgen.huitfeldt@kvartal.se eller jonas.nordling@arenagruppen.se. Så når ni oss. Kul att höra av er. En del har redan skrivit för all del, men det är alltid kul att få ännu mer synpunkter och reaktioner. Tack för denna gång. Vi hörs igen. Hej då! Jag vill leva, jag vill dö.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Hej!
Tack! Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.